Innan jag presenterar mig själv, jag har fått det som lite vana så här när man har förmån att vara inbjuden, att bara, för jag kände speciellt, bara, du som spelade, det kallas det Kongas, vad heter du nu igen? Johanna, alltså du, när du spelar Kongasen, alltså det är någonting som bara sker där. Jag vill verkligen bara ta till för att bara uppmuntra dig. Alltså, jag vet inte hur länge du har varit med i lovsångsteamet, men jag blev så välsignad av allihopa utav er, Joel, hela gänget. Men det är så underbart, jag bara kände speciellt att jag bara skulle uppmuntra dig just med Kongasen. Jag vet inte om du typ är uppvuxen i Afrika eller någonting, men det känns som att det är någonting som du bara alltså, har i. Alltså, det är något särskilt som bara trumslagen liksom gör någonting i lovsången. Så tack så jättemycket för det och underbart. Mitt namn är Daniel Thorvaldsson och är så otroligt glad att vara här idag i Trollhättan. Det är första gången som jag är här och man känner sig så hemma här. Jag träffade Jörgen, föreståndare på en pingsledardag i Frölunda, Västra Frölunda, för ett år sedan ungefär. Och han var så otroligt uppmuntrande, uppmuntrade mig i min tjänst och sådär, och blev jätteuppmuntrad utav honom. Och sen så träffade jag Pernilla. Pernilla och jag, vi gick samma vigselförrättarkurs på Kaggeholm. Så vi bilade upp tillsammans i en roadtrip upp till Stockholm och lärde känna varandra på den vägen. Så det är så kul att vara här då. För då har man ju hört så mycket gott om Trollhättan och församlingen här. Och då får stå här och förmåna att dela Guds ord med er idag. Det känns jättestort. Själv så är jag pastor i Vallhammarkyrkan i Partille, Göteborg. Och där har jag och min fru varit ungefär i ett år, lite över ett år nu, i Vallhammarkyrkan där. Ett gäng underbara fäder, många äldre som är med i den församlingen som längtar efter att få se både barn och familjer. Alltså det är så mycket barn i Partille, alltså. Det är helt galet. Alltså varannan person jag ser går med en barnvagn. Jag vet inte hur det är här, alltså, men det är rena rama babyboomen i Sävedalen i Partille. Så jag tänker att hur kan vi vara med? Och då när jag ser er alltså jättefina nyrenoverade där uppe där vid barnlandet, så får jag så sjukt mycket inspiration. Så jättekul att vara här och få dela ordet med er idag. Jag tänkte att vi skulle gå rakt in i Guds ord. Är det okej? Okay? Det är all right att man inte kallpratar med, utan vi liksom hoppar rakt in i det som vi är här för. Liksom. Och jag ska läsa. När jag frågade Jörgen vad han ville, är det något särskilt du vill, Jörgen, att jag talar om? Så sa han, ja, men tala om Jesus, det blir säkrast så, sa han. Så ska jag tala om Jesus, och det finns ju inget bättre än honom. Så jag ska läsa ett stycke från Lukas evangelium. För någonting som jag har tänkt på väldigt mycket är när Jesus möter människor. Vi hörde inledningsvis här, Karin läste från när Jesus lämnar 99 stycken får för att leta efter det hundrade. Och jag har tyckt exakt som du, Karin, med det. Jag har nästan känt att Jesus är lite oansvarsfull. För vem lämnar 99? 99 är ändå rätt så bra. Eller hur? Vad gör du med lite svinn? Så tänker jag. Pastor, bra. Vad gör du med lite svinn? Man har ju 99 kvar. Men det är någonting i Jesus hjärta, i det att han är 100% Gud och 100% människa, som gör att han bara dras till det som är förlorat. Har du märkt det? Överallt, vart han är, så fort någonting är borttappat, då går han igång. Så fort någonting är förlorat, borttappat, då vill Jesus söka upp det. Så jag tänkte att vi skulle läsa lite när Jesus möter en person i Bibeln som heter Zacchaeus. Och jag tror att ni säkert har läst, det är många här inne som har läst den bibelberättelsen flera gånger. Jag tänkte att vi ska läsa bibelordet och så ska vi be att Gud uppenbara någonting för oss idag. Som om det vore första gången vi läste det. För jag tror verkligen han vill lyfta fram någonting där. Lite kort bakgrund för att veta lite vad som sker här. Jesus är på väg från Galileen i norra delen av Judén och på väg ner till Jerusalem. Så på vägen så gör han några stopp. Han går bland annat via Samarien och träffar kvinnan vid den samaritiska kvinnan. Han går in i bland annat i Jeriko, och det är på väg in i Jeriko som vi möter Jesus här nu. Vi ska läsa från när han träffar en blind man när han närmar sig Jeriko, och sen när han träffar Zacchaeus inne i staden Jeriko. Det är en stor stad, en mycket handel där. Jag kan tänka mig att det liknar lite som de här missionärerna vi såg där. Det är fullt ös, mycket folk som, de hade nog inte mopeder då, men det var liksom, tänk er massa åsnor som liksom kör på gatorna där. Ungefär så ser jag mig, liksom min bild av Jeriko. Och i det så går vi rakt in. När Jesus, förlåt, Lukas kapitel 18, vers 35 läser jag från. Lukas kapitel 18, vers 35. När Jesus närmade sig Jeriko så satt en blind man vid vägen och tiggde. Han hörde folk gå förbi och frågade vad som hände. Man berättade då för honom att Jesus från Nazaret gick förbi. Och då ropade han: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Det som gick främst sa åt honom att vara tyst. Men han ropade bara ännu mer: Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. När han kom närmare så frågade Jesus: vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade: Herre, gör så att jag kan se igen. Jesus sa till honom: du får din syn, din tro har frälst dig. Genast kunde mannen se, med en gång. Och han följde Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det prisade också Gud. Jesus går vidare in i Jeriko. När han kommer in i Jeriko så vandrade han genom staden. Och där fanns en man som hette Zacchaeus. Zacchaeus, han var förman vid tullen. Och han var rik. Han ville se vem Jesus var. Men han kunde inte för folkets skull. Eftersom han var liten till växten. Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mullbärsfikonträd för att se honom, eftersom Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom till det stället så såg han upp och sa till honom: Zacchaeus, skynda dig ner, för idag måste jag gästa ditt hem. Zacchaeus skyndade sig ner och tog emot honom med glädje. Och alla som såg det mumlade förargat: han tog in hos en syndare. Men Zacchaeus stod där och sa till Herren: hälften av det jag har, hälften av allt han ägde, ger jag till de fattiga. Och har jag lurat någon på något så betalar jag fyrdubbelt igen. Jesus sa till honom: idag har frälsning kommit till det här huset, för också han är en Abrahams son. Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som är förlorat. Ska vi be att heligande bara öppna våra ögon för vad som verkligen händer i den här texten den här morgonen. Gud, vi tackar dig för ditt ord. Jag tackar dig för den här söndagmorgonen. Vi inbjuder dig, helige ande, att komma och uppenbara det som står här. Jag ber, helige ande, att du rör dig fritt i den här lokalen och att du talar till varje person här inne. Jag tackar dig för att du förlöser en hunger i våra hjärtan att verkligen höra din röst idag. Och vi ber att allting som kan hindra oss att höra din röst ska bara försvinna just nu, och att vi ska få höra din röst klart och tydligt. Jag ber att det ska få bli så direkt tillämpbart in i varje situation som vi är just nu. Oavsett om jag är på topp eller om jag är på min lägsta punkt i mitt liv just nu, så ber jag att det här ska få gå rakt in i varje situation. Tack, helige ande, för att när du talar så gör du alltid någonting. Tack för att vi får gå förvandlade ut härifrån i Trollhättan. Jag bara ber om din rikaste välsignelse över den här församlingen också, Gud. Jag tackar dig för förmån för att vara här idag. Välsigna den här församlingen. Gör våra hjärtan lätta och våra sinnen mottagliga för vad du vill säga idag. Och allihopa sa: amen. Är det okej att man gör så? Amen. Att ni är vana vid lite respons. Jag vet inte, jag försöker få in det lite som kultur i församlingen hemma. Och det är precis för att det börjar liksom. Så om du tycker någonting är bra, så inte för att jag är speciellt bra, även fast jag kan tycka att jag är det ändå. För vi sjunger precis nu att vi är Guds barn, va? Men om du tycker det, känn dig fri att bara säga amen om du vill. Det är... Hörrni, jag tycker det här är så fantastiskt. För Jesus möter två blinda typer här. Den ena är fysiskt blind. Den andra är blind för han är för kort. Han är på väg in i Jeriko. Och Jesus vet att han är på väg till sin död. Det här är när han går genom från Galileen, Samarien, Jeriko, Jerusalem. Och han har berättat för sina lärjungar vid tre tillfällen för att förbereda dem på att jag ska överlämnas, utelämnas till syndares händer. Jag kommer att ge mitt liv för er. Så han berättar detta för dem för att de ska vara med på detta. Så när Jesus är i Jeriko, bara några dagar senare så har han den sista måltiden. Och så är han i Getsemane. Och så överlämnas han till översteprästerna och Pilatus och ska korsfästas för din och min skull. Så Jesus är här på väg till sin död och uppståndelse. Mm, halleluja. Det är verkligen halleluja på den alltså. För att det betyder att... Nej, vi ska inte gå in på det. Det står inte i mina papper. Det här kommer ni lära känna med mig. Jag vet inte om jag blir inbjuden hit igen. Men jag, det här med röda trådar och sånt. Jag vet inte, jag har alla möjliga färger på mina trådar, men aldrig är den röd alltså. Så att ibland som jag skenar iväg lite så hoppas jag att det är okej. Jag ska försöka återkomma till mina papper. Jag vet att tolken har ju fått mina papper, så hon kanske kan hjälpa mig också. Men det är så stort för att Jesus är på väg in i Jeriko. Och så är det en man som sitter här, om vi bara ska börja med honom. Och det går några män först. Han märker att det börjar gå förbi folk. För där Jesus var, det hände grejer. Så det var väldigt populärt, det var väldigt intressant. Jag tror det var så många som stod på avstånd och kollade på vad Jesus gjorde. Jättemånga folk stod på avstånd och kollade på vad Jesus gjorde. För man märkte att han, när han befallde sjukdomen att gå, så blev alla helade. Varenda gång. Han hade en 100% healing accuracy. Varje gång Jesus bad för någon så blev de frälsta, så blev de helade. Och han bad för folk som var döda och de kom ut. Det var till och med så att vi människor misstog att någon var död. Eller förlåt, men Jesus säger, hon sover bara. Och så skrattar vi åt dem. Nej, men det är sant, hon sover bara. Och så visade det att personen sov tydligen. För plötsligt så blir en person uppväckt från de döda. Så allt det här gjorde Jesus. Och då går man, så det var så mycket folk som följde med honom in i Jeriko. Så den här blinde mannen hajar till och frågar, vad är det som händer? Och så är det några män som säger, Jesus. Och så där, han hörde folk gå förbi och frågade vad som hände. Man berättade för honom att Jesus från Nazaret går förbi. Jesus från Nazaret, han är på G här. Han kommer in i staden. Hans respons blir med en gång. Herre, förbarma dig över mig, Davids son! Det är liksom en naturlig respons på när kungars kung tågar in i en stad. I sin tro, han visste att den här Jesus... Alltså, jag sitter här och är helt blind. Troligtvis inte från födseln, för det står att han fick sin syn tillbaks. Så troligtvis har han sett, blivit blind och så nu får han sin syn tillbaks. Så han vet hur det är att faktiskt kunna se. Längta efter att kunna se igen. Så kommer Jesus och så ropar han på honom. Och så är det några som går främst. Jag hoppas jag aldrig blir en sån person. Som går främst och säger till folk att shush, tyst, du stör. Det är så många gånger. Det är samma sak när barnen ska komma till Jesus. Och bara, nej, ni stör. Stör, gå inte till Jesus. Och Jesus blir liksom arg. Ni vet, jag tror det är så. Jag vet inte, för det står ju inte här i texten. Men jag kan tänka mig att de personerna som sa till den här blinde mannen och var tyst. Bara, skärp dig, var tyst. Jesus har viktiga saker för sig. Jag tror det var de Jesus bad att hämta den här mannen till honom. Men det var, ta och hämta den här personen ni precis sa till och var tyst. För han är viktig för mig. Jag älskar honom. Så de för honom till Jesus. Och så frågar Jesus, vad vill du att jag ska göra för dig? Jag tror det är precis vad Jesus frågar kanske några av er här idag, den här morgonen. Vad vill du att jag ska göra för dig? Kommer som en betjänt. Betjäna dig och mig. Kommer aldrig ovanifrån utan underifrån. Precis som man gör med Zacchaeus. Det finns så många likheter här. Det är inte för inte som Lukas vill ta med den blinde mannen och direkt efter börja snacka om Zacchaeus. För om vi ska fortsätta där så är det en annan person som inte kan se. Fast han har ögon. Det är märkligt. Jesus säger ofta, hör du som har öron. Alltså om du, många gånger, jag vet inte, men min fru säger ofta saker till mig. Och framförallt nu, vi har två barn. Jag tänkte precis säga, vi har två barn. Joshua är snart 2 år. Och Agnes, hon är lite över 3 månader. Och Agnes har haft kolik nu, så vi har inte fått så mycket sömn. Och även i natt så beslutar sig Joshua för att vakna lite väl tidigt. Och då blir man ju som man blir liksom. Alltså föräldrar som inte får så mycket sömn, man gör ju alla möjligt. Alltså man säger ju väldigt roliga grejer. Och framförallt så hör man inte lika bra helt plötsligt då. Så när Miriam säger saker till mig så är det ibland, eller oftast, det är ibland jag faktiskt uppfattar vad hon säger. Oftast är det så att det går in här och ut där. Det känns som att det är flera kvinnor här inne som är gifta som bara... Men jag tror det ligger någonting... När Jesus säger, hör du som har öron. Alltså ibland, vi kan höra någonting. Men när du verkligen hör någonting i en hebreisk kontext, det är när det får direkt tillämpbara, det får praktiska följder i ditt liv. Jag tror att vi kan se saker utan att se dem. Jag är helt övertygad om att Gud är här nu. Vi kan inte se honom, men bara för att det är osynligt betyder inte att det inte finns. Ser du som har ögon, hör du som har öron. Så Jesus går in i Jeriko och träffar, han är på väg in, han går vidare in i Jeriko. Och sen så fanns det där en man som heter Zacchaeus. Vi får veta framförallt två saker om honom. Han var förman vid tullen och han var rik. Är man förman vid tullen så tror jag på den här tiden kommer man inte dit om man inte är redo att spela lite fulspel. Är man förman vid tullen så var man troligtvis, då är man väldigt högt uppsatt i samhället. Han är alltså ledare för alla tullindrivare. Han var väldigt rik. Förmodligen, och det som tullindrivare var kända för den här tiden var att han la väldigt mycket pengar i sin egen ficka. Vilket Zacchaeus var väldigt impopulär hos andra människor i staden. Väldigt impopulär. Jesus har träffat flera impopulära människor under sin resa ner. Bland annat den samaritiska kvinnan som gick och hämtade vatten vid Jakobsbrunn mitt på dagen. Vilket man inte gör för det är för varmt så man går och hämtar vatten på kvällen. Men hon gick dit på dagen för att hon var en utstött, troligtvis. Zacchaeus är också utstött. Folket gillar inte honom. Trots att han är jude. Trots att han tillhör Israels folk. Så spelar inte det någon roll. För de vet att du har tagit mina pengar. Så de gillar inte Zacchaeus. Och så får vi reda på en tredje sak om Zacchaeus. Det står, han var förman vid tullen och han var rik. Punkt. Nästa mening. Han ville se vem Jesus var. Alltså, det här förändrar allt. Plötsligt så blir det liksom... om jag har läst den här texten så han var förman vid tullen har jag läst. Han var rik. Och sen har jag bara ratat honom. Och så är det som att jag missar vad som är nästa karaktärsdrag. Nästa sak med Zacchaeus. Det är att han ville se vem Jesus var. Alltså plötsligt så spelar det andra nästan ingen roll längre. Så han springer i förväg, står det. Han ville se vem Jesus var, men han kunde inte för folkets skull. Det var så mycket folk och han var kort, så han kunde inte se Jesus. Då sprang han i förväg och klättrade upp i ett mullbärsfikonträd för att se honom, eftersom Jesus skulle komma den vägen. Så han springer i förväg, för han räknar ut att om Jesus är här, då kommer han troligtvis komma ut här. Och så klättrar han upp i trädet för att betrakta Jesus på avstånd. Är ni med på en parentes här nu? Det är så speciellt, men det är nästan lite nostalgiskt när jag är här i Trollhättan för att jag och min fru blev tillsammans på bryggan här nere. Och vi har hållit ihop ända sedan dess. Den avgörande dejten hade vi på det här, vad heter kaféet här nere? Strandkaféet. Ni vet vad jag menar. Där käkade vi frukost och sen så frågade jag kommer inte ihåg exakt vad jag sa, men jag sa till henne att jag är vrålintresserad av dig och vill lära känna dig mer. Vad säger du? Och så sa hon, jag känner likadant, säger hon. Vet du vad, det var faktiskt väldigt stort. För mig när jag frågade min fru det så var jag jätteskraj. Jag var hur rädd som helst. För att jag har alltid varit haft en väldigt starkt självförtroende. Men min självbild har varit totalt förvrängd. Så när jag möter Miriam där så ni vet alltså när man bjuder in någon att älska någon så innebär det alltid sårbarhet. För att lära känna någon är alltid att göra sig sårbar. Det vill säga sårbar, alltså engelskans vulnerable, det är att man gör sig. Jag möjliggör för Miriam här att faktiskt göra mig väldigt illa. Genom att säga att hon inte alls har samma känslor för mig som jag för henne. Det är bland mest smärtsamma man kan utstå, tror jag. Faktiskt. Obesvarad kärlek. Jag var tvungen att kolla upp de där orden faktiskt. För just med vad självförtroende, för ibland blandar vi ihop de där. Självförtroende enligt, om man kollar en ordlista som jag hittar på en sån här psykologisk ordlista. Självförtroende är individens tilltro till sin förmåga att prestera. Det kan röra sig om arbete, skola eller sociala sammanhang. Och självförtroendet kan variera från dag till dag och det kan höjas genom bekräftelse utifrån. Så var det för mig. Innan Jesus mötte mig, innan jag mötte Jesus och tog emot honom i mitt liv, så hade jag en väldigt bra självförtroende. Men jag levde för den. Så jag levde för min popularitet. Jag levde för att folk skulle tycka om mig. Och jag levde för att jag skulle verkligen vara underbar i andras ögon. Så jag kan verkligen relatera till det här. Kanske kan du det också. Att det, vissa dagar hade jättegott självförtroende. Andra dagar sämre. Beroende på om jag fick bekräftelse utifrån. Jag märker att det här måste jag se upp med idag. För att eftersom jag har Facebook och Instagram och med likes och allting, så är det en sån otroligt utsatt position som man är idag. Med vad man lägger upp och hur många som tycker om det du lägger upp och så vidare. Så det är som en krig konstant i detta. Självbild eller självkänsla däremot är den grundkänsla eller den grundläggande bild du har inför din egen person. Det handlar om hur du värderar dig själv. Om du har en stabil självkänsla känner du oftast att du duger bra som du är. Du har en inre känsla av att vara accepterad. Självkänslan har väldigt lite med att göra vad du klarar av att göra. Den berörs inte heller så mycket av det du får bekräftelse på av dina handlingar och prestationer. Det låter ju plötsligt bara så känner man att man slappnar av. Alltså, bilden jag har av mig själv. Mannen som Jesus träffade innan här ber de här personerna att bara säga var tyst. Kanske av desperation eller bara att han har så stort fokus på Jesus gör att han bara ropar ännu högre. Och bryr sig inte om vad de i främsta ledet sa. Zacchaeus, kanske är det som sker med honom också. Precis som för mig när jag bjöd ut Miriam på en dejt och jag gjorde mig sårbar. För att uppleva sann kärlek, det tror jag innebär alltid en risk. Vågar jag lita på den här personen? Då hade vi kommit så pass långt i vår relation att jag faktiskt vågade anförtro mitt hjärta till henne på det sättet att jag verkligen berättade vad jag kände. Hade inte Gud börjat arbeta och upprätta min självbild, alltså grundkänslan, hade jag nog aldrig vågat göra det. Och jag bara känner så här, Gud, upprätta vår bild vi har av oss själva. Du vet, Zacchaeus hade väldigt bra ställt. Han hade kommit väldigt högt upp i karriärstegen. Karriären hade, han var överman över tullindrivarna. Och ändå var det någonting som gjorde att han bara klättrade upp i ett träd för att få se den här Jesus som kommer in. Ni vet, kanske, jag tror så här. Även om Zacchaeus inte hade varit kort utan en normal höjd, tror jag fortfarande att han hade klättrat upp i ett träd. För att han hade, jag tror att Zacchaeus led av en dålig självbild. Han kanske, även om han inte hade varit kort till växten, så var han kort i sin bild av sig själv. Vilket gjorde att han klättrade upp i trädet för att kunna se på avstånd det som Jesus gjorde. För det är oftast behagligt att se saker på avstånd. Jag kunde betrakta min fru på avstånd. Det är lite spooky faktiskt. Det kallas ju stalking. Så, det gjorde jag ju faktiskt också. Jag ska vara helt ärlig med, jag stalkar min fru alltså. Men jag vill inte använda ordet stalk utan engelskans pursue. Att man faktiskt uppvaktar någon. Hallå alla svenska män. Alltså här kan vi lära oss ett och annat. Att faktiskt uppvakta. Att vaka över det som vi faktiskt vill. För mig så var det att jag ville vaka över Miriam på avstånd först. För jag var lite skraj va? Men så vill jag bara, det här är ju ingen relation. Det här är ingen relation. Det kan vara underbart att se någon, eller som Karin berättade, hon googlade mig för att se hur jag såg ut innan jag kom hit, bara för att veta vem jag var då. Förlåt, var det okej att jag sa det? Vi har ju alla googlat någon, eller hur? Vi har alla googlat oss själva, eller hur? För att se vilka bilder som kommer upp. Men, jag kunde betrakta, om jag hade fortsatt betrakta min fru på avstånd, hade vi aldrig fått någon relation. Och det är så stort detta som sker här då. För vad som sker är att Zacchaeus, Jesus kommer fram till Zacchaeus. Jesus säger, det som vi läste här i förväg, människosonen för att komma och leta, kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Alltså, det finns ju ingen bättre beskrivning om evangeliet än så. Vad var Jesus uppdrag? Människosonens uppdrag. Han har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Jesus kom för att söka upp och frälsa. Vet du om att Jesus söker efter dig? Vet du om att Jesus avskyr och betraktar dig på avstånd? Eller han älskar ju det, missförstå mig rätt. Han älskar att betrakta dig på avstånd. Men han vill komma så mycket närmare. Jag tror vi kan lära oss så mycket av den här texten. Den här personen som bara blir nedtystad. Kanske har du blivit nedtystad i ditt liv. Kanske har du någon gång vågat lyfta dina händer i kyrkan och så har någon sagt, kommit fram och sagt att du ser ut som en, och så har någon sagt någonting och så tar du ner dina händer. Vi har alla blivit tystare någon gång i livet. Utav någon som är i främsta ledet kanske. Och Jesus bara säger, för honom till mig. Han är ju blind. Och jag kan göra att han får synen tillbaks. Zacchaeus lika så. Zacchaeus sprungit i förväg, klättrar upp. Inväntar Jesus. Förkastad. Precis som vi själva kanske har varit. Engelskans rejected. Innebär att vara fördömd, förkastad, utesluten, utanför. Precis som Zacchaeus var i det här samhället. Jag tror inte vi kan underskatta alltså, hur icke omtyckt Zacchaeus var. Och han visste ju om det. Jag gick ut ibland så kollade jag upp synonymer och motsatser av ord bara för att det är intressant. Synonymer.se så kollade jag upp häromdagen vad motsatsordet till förkastad och fördömd är. Vet ni vad det stod? Frälst. Alltså, det är ju detta som sker mellan Jesus och Zacchaeus. Han kommer fram till trädet. Han är för kort. Även fast kort till växten, men också troligtvis en kort till korta kommande på sin självbild. Och kryper upp i det här trädet. Och så händer någonting som verkligen är en game changer. Alltså någonting som verkligen förändrar allt. Och det är någonting som gör till och med att Zacchaeus, vi måste inse det, att Zacchaeus förväntade sig inte den vildaste av sina drömmar att Jesus skulle komma fram till honom. Varför skulle Jesus komma fram till honom? Han är ju förkastad. Jag ska vara helt ärlig. Det är precis så jag började relatera till Jesus innan jag lärde känna honom. Varför skulle Jesus komma fram till mig och mitt träd? Varför? Om Jesus är den, om han är allsmäktig och han vet allt vad jag har gjort, vad har för anledning att komma fram till mig? Så resonerar en förkastad person. En person som har blivit rejektad, kanske av sig själv. Ibland är den största domen som vi har av oss själva, det är oss själva. Det jag har förkastat mig själv. Och så kommer Jesus fram till trädet och säger, kom ner. Är inte det fantastiskt? Ibland så, jag vet inte vilket träd som du har liksom klättrat upp i just nu. Vad vi använder för att någonstans göra oss längre än vad vi egentligen är. Något hjälpmedel för att kunna möta med Jesus. Någonting vi tror ska hjälpa oss. Jesus var tvungen att be Zacchaeus komma ner. För Jesus vill inte ha en avståndsrelation till Zacchaeus. Det var bra sagt. Utan Jesus säger, kom ner. Jag vet inte mer, men jag tycker det här är bara så suveränt. Alltså, jag läste den här texten sist nu och jag bara kände att det var som om jag har missat så mycket av vad som står här. Ni vet, ibland så är vägen upp är ner liksom. Den var också bra. Vägen upp är ner. Jag tror så att det är så i Guds rike. Och så bjuder Jesus in sig själv. Idag vill jag gästa ditt hem. Och så kan Zacchaeus bli helt utan sig av lycka. För att Jesus som är sjukt inne just nu vill vara med mig. Vill vara med en sån som mig. Och så gör Zacchaeus någonting som är helt otroligt. Vi vet inte när exakt, men det står att Zacchaeus stod där, alltså stannade upp. Eller så är det efter att de har ätit, vi vet inte. För en annan, när vi kan läsa den här berättelsen i ett evangelium så står det att Zacchaeus bjöd med sina vänner och sånt hem där till sig och så var Jesus där. Och så i slutet på den måltiden, eller redan när Jesus säger, när han klättrat ner från mullbärsfikonträdet, så säger Zacchaeus till Jesus: allt jag äger, alltså hälften av allt jag äger ska jag ge till de fattiga. Jag tror att det var nog enormt mycket. Om jag har tjuvat från någon, vilket han troligtvis typ allt han har han nog tagit från någon som inte tillhör honom själv egentligen, ska jag ge fyrdubbelt igen. Alltså, han håller på att bli helt broke. Han håller på att bli urfattig. För Jesus skull. För han har någonstans hittat pärlan. Jesus liksom fört dem till det som verkligen är en skatt. Och då plötsligt så betyder det materiella inte någonting längre. Så han säger, jag ger bort hälften och jag ger fyrdubbelt igen vad jag har tagit för någon. Och det stod i lagen, det står i budorden och tilläggen att man, om man har tjuvat från någon så ska man ge en viss summa tillbaks. Det här är så mycket mer. Alltså, det går över vad han egentligen behövde. Zacchaeus behövde inte ge så här mycket tillbaks. Men han valde att göra det. För i kontakt med Jesus så är det som att allting bara ballar ur. Någon som verkligen ser honom. Och så säger Jesus, människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. Jag vet inte om du är här idag och känner att jag vet inte, vi kanske är många här inne som känner Jesus och har känt Jesus under en lång period. Kanske är du här idag som, oavsett hur länge du har känt Jesus eller om du känner Jesus, upplever att Jesus kommer fram till dig idag. För jag tror att han gör det. Och så kallar han ner oss från det som vi har försökt klättra upp i för att få en skymt av honom. För mig var det detta. Att jag hörde om Jesus, så sa jag så här: jag vill börja tro på Jesus, men låt mig först gå och bara fixa lite grejer i mig själv. Låt mig först gå och städa upp några saker i mitt eget liv så att jag kan liksom vara redo för det. Jag trodde verkligen det var det rätta att göra. Jag kom till insikt ganska fort sen. Jag klarar inte av att städa upp det här. Det är för stökigt. Det är alldeles för messy. Jag tror att Jesus, han bara kommer fram där du är och säger: kom ner. Klättra ner. Vart du än har klättrat upp, kom ner till mig. Jag vill vara så här nära. Jag har stulit från folk. Kom ner. Jag har behandlat folk och mig själv oerhört illa. Kom ner. Och så började en debatt mellan oss och Gud. Där vi på ena sidan av båset försöker övertyga Jesus om alla anledningar varför jag inte är älskvärd. Och det är Jesus, jag vet inte om du har varit i debatt med heliga anden en gång, men han är sjukt vass i båset. Alltså. Så han bara sitter där och bara tar varje lögn som du kastar och ersätter det med hans sanning. Jag har varit i så många gånger där jag till slut bara finner mig att jag orkar inte debattera längre. Jag har slut på argument. Du vet, jag tror Zacchaeus, jag vet inte, vi står inte här, men han var nog slut på argument. Det räckte med att Jesus säger: kom ner, jag vill äta mat med dig idag. I'm yours! Men en gång klättrar han ner, möter Jesus. Och så säger Jesus, även han är en Abrahams son. Och så bekräftar han hans sanna identitet. Så var det för mig, att Jesus bekräftade vem jag verkligen var. Inte vad jag gjorde. Jag hade gått självförtroende, men min självbild var totalt förvrängd. Jag visste inte alls vad jag, mitt sanna värde. Och så fick Jesus ta mig på en resa där. Jag tror att han vill göra detsamma med dig. Det jag bara säger som mannen innan: Herre, hjälp mig så jag kan se igen. Hjälp mig så jag kan se dig. Ta bort det som är emellan. Det som jag tror att jag kan, min självrättfärdighet. Det som jag tror att jag kan göra i min egen kraft. Alla mullbärsfikonträd. Såga ner dem. Så jag tror att Jesus bara vill, kanske inte till alla, men kanske är någon där inne som bara behöver klättra ner från sitt träd. Zacchaeus hade hittat en jättebra plats där säkert. Jag tror han var strategisk. Han hittade ett träd där han kunde sitta på en gren, hade perfekt utsikt. Men Jesus vill inte ha en avståndsrelation. Han vill komma äckligt nära. Alltså Jesus invaderar vårt personal space. Ja, det var fel sagt, jag menar inte alltså, äckligt nära, utan missförstå mig rätt, men han vill komma väldigt nära dig. Och han kommer jaga upp dig. Hans nåd kommer komma ifatt dig. Han är aggressiv i sitt uppsökande. Han är redo, om man är redo att lämna 99 för att leta efter ett får, då är man riktigt desperat alltså. Ur mänskliga ögon sett. Och jag trodde, jag ville bara läsa den här berättelsen för er idag. För att jag tror att Jesus är densamma idag. Vilket innebär att han är redo att släppa allt för att hitta dig. Han är redo att ignorera alla röster som säger tyst för att ge dig synet tillbaks. Han är redo att när han går igenom en stad där han skulle kunna prata med vem som helst, så kommer han fram till Zacchaeus. Han är så god. Det står så här, och jag tänker att vi ska börja gå in ner för landning, så låtsasteamet, ni får jättegärna komma upp, och skulle jag vilja bara be för er strax här. Den mest välciterade bibelversen, Johannes 3:16. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Det står inte bara ty Gud älskade världen, utan så ty så älskade Gud världen. Han håller på att omdefiniera vad sann kärlek är. Och det kommer göra jätteont, för det innebär att när någon kommer, jag tror ett till bibelord, första Johannesbrevet kapitel 4 vers 10, så står det så här att detta är kärlek. Om du undrar vad kärlek är, så är detta kärlek. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss. Jag tror många av er här inne, framförallt om du är kristen, lever ett liv där du har valt att följa Jesus, så tror jag vi alla, vi sjunger sånger där vi säger jag älskar dig Jesus. Men vet du varför du älskar honom? För att han först älskade dig. Jag är ledsen, men du skulle aldrig få för dig att älska Jesus först. Det här är så viktigt. För att det är Jesus som tar ut dig på dejt. Det är Jesus som väljer att göra sig själv sårbar innan han ber dig göra detsamma. You have chosen me. You have chosen me. Sjöng vi alldeles nyss. Många gånger så tror vi att, och när vi gör en frälsningsinbjudan, det vill säga vi bjuder in folk att vill du följa Jesus, så finns det möjlighet för dig. Vi kommer göra det även idag. Men när du tror att du väljer Jesus, vad egentligen som sker är att du blir medveten om att han redan har valt dig. Det andra, jag får till logiskt inte ihop det. Jag är ledsen, men du har inte valt något. Mer efteråt har du valt att följa honom. Givetvis, på grund av den fria viljan. Vi väljer Jesus, missförstå mig rätt här, men han valde dig innan. Han hade en idé om dig innan du ens blev till. Han fantiserade om hur du skulle vara, din personlighet, dina karaktärsdrag. Han visste dig innan du blev till. Så jag skulle bara vilja avsluta med detta. Och det är att jag skulle vilja be för dig. Och vi skulle kunna göra så att vi bara står upp tillsammans. Mest för att bara få lite blodcirkulation i kroppen. Jag tror att Gud vill dra oss närmare honom den här morgonen. Och jag tror det kommer innebära för vissa av oss att göra oss väldigt sårbara. Jag fick en bild när vi bad här innan, inför gudstjänsten här, så fick jag en bild av ett hjärta. Och jag tror du kanske är här där du har det var ett tillfälle då du gav dig själv till Jesus. Du sa Jesus, jag vill följa dig. Och så gav du ditt hjärta till honom. Och så tror jag att det kanske finns någon som liksom har, om vi ser ditt hjärta som många underbara rum i. Alltså du har bjudit in Jesus i liksom förkammaren, i olika hjärtats rum. Och du bara älskat det. Men så tror jag att det kanske är någon som har liksom som en källarvåning i sitt hjärta, ett rum där du liksom, Jesus, du får gå i alla rummen, men gå inte in här. Vi känner nästan igen det. Ni får äta utav allt, än inte rätt trädet. Vi är nästan som vi använder emot Gud. Du får gå överallt här i mitt hjärta, Jesus. Men det här delen av mitt liv, rör inte den. Jag tror att Gud, han vill ha intimitet med oss. Han vill komma mycket närmare. Så jag tror att han vill göra intrång på ditt personliga utrymme där idag. Han vill säga, vet du vad, jag tror det är dagen då jag får komma ner i källaren. Där jag får komma in i det rummet, kanske i ditt hjärta, där du fortfarande inte har anförtrott honom. För jag tror att bli älskad innebär alltid risk. För vissa kanske det är en väldigt sårbar plats. Det är därför jag hyser största respekt när jag gör detta. Jag kommer inte be någon lyfta upp en hand eller någonting. Utan jag tänkte bara att jag skulle göra en generell bön för alla er som vill ha en djupare intimitet med Jesus. Så om det är okej, så alla som vill bara kan få sluta sina ögon och blunda, så kommer jag be att Heligande gör det som bara han kan göra. Heligande, vi inbjuder dig just nu. Tack för att det är en helig plats där vi står. Jag välsignar var och en här inne. Och jag ber att du drar oss närmare dig. Jag ber för varje hjärta som har utstått sårbarhet och som har blivit rejectad på något sätt. Som blivit utesluten. Som blivit bortkastad eller förtappad. Eller föraktad. Jag tackar Helgen. Jag bara hör hans röst. Han bara säger, kom ner från trädet. Tillåt honom att älska dig just nu. Håll inte ut honom, utan säg, Jesus, kom in. I varje vrå i mitt hjärta. I varje rum, särskilt om det är något område som du inte har gett honom. I dina egna ord. Bara... Han har stått och knackat där länge. Alltså. Han är ledsen, men han kommer inte gå. Han kommer stå kvar. Han är så otroligt tålmodig och enveten på samma gång. Så han knackar och knackar, men han väntar på att du ska öppna. Och det står i Bibeln, när du öppnar dörren så kommer han in och han säger, då ska jag hålla måltid med dig. Det mest intima man kan göra på den tiden, hålla måltid tillsammans. Så Heligande, jag vill signa det du gör i varje person nu. Tack för att det är äkta, tack för att din kärlek är äkta och verklig och går att lita på. Han väljer dig just nu. Du är utvald. Jag tror han talar verkligen till din identitet just nu. Den du är. Jag tror också han upprättar dig som lever på ditt självförtroende. Eller varenda förvrängd självbild här inne. Pernilla, jag tänkte att vi bara gör en inbjudan till förbön där sen. Men för dig som har en väldigt dålig känsla för dig själv. En dålig självbild av den du är. Jag tror att Heligande vill upprätta den. Du som känner, jag är kort. Jag ser inte, det är så mycket folk här. Jag ser inte, för jag känner att jag har en sån kort självbild av mig själv. Vem kan använda mig? Vad kan Gud göra med mig? Alltså jag tror att han bara lyfter locket på det just nu. Och där du bara ser rymden av hans nåd. Så jag vill signa det just nu. Vissa av er kanske känner en enorm sorg som bubblar upp. Jag tror det är som för att du bara börjar lätta på trycket. Så jag vill signa det just nu för du som känner liksom att det kanske är sorg som kommer upp till ytan. Tillåt honom att hela och upprätta. Tillåt honom att ge dig ögonen tillbaks. Jag tror han öppnar dina ögon för den du är. Jag tror han öppnar ögonen för hur underbart skapad du är. Vad säger din egen ord? Herre, gör så att jag kan se. Vad kan jag göra för dig? Frågar han dig.